Ja, Jesus är ljuset heter min predikan då här. Satan attackerar idag församlingen och oss på alla fronter. Det är ju inte världen som är hans huvudmål egentligen. Mörkret håller på att gadda ihop sig mot Jesus och hans folk som känner och lever och vandrar i ljuset. Apostlagärningarna 4 och 25 så kan vi läsa, 26 också. Du har sagt genom en helig ande som talade genom vår fader David, din tjänare. Varför upprörs hedningarna och tänker folket ut meningslösa planer? Jordens kungar träder upp och furstarna gaddar sig samman mot Herren och hans smorde. Ja, kan det vara så att man har en falsk fred eller falsk frid då? Eller hur? Jag ska ta upp det också sen. Och Herren och hans morde, han ger ju en annan frid som vi tror på så vandrar i ljuset. Och till slut så måste det ju bli en konflikt mellan ljus och mörker så att säga då i slutet av den här tidsåldern. Och jag tror att vi ser början på det här nu. Men Jesus han har sagt att mörkret aldrig kommer att övervinna ljuset. Inte heller ska mörkret kunna övervinna dem som är byggda på klippan. Så länge vi håller oss kvar på grunden och i ljuset är alltså Jesus för oss säker mark. Det är vår frid med andra ord. Vår säkerhet. Han kommer att försöka och attackera för att se om vi vill hålla fast vid sanningen alltså eller ej. Eller som Jesus sa, om vi älskar honom eller inte. Bibeln säger att Satan ska försöka få oss bort ifrån den här grunden som vi står på. Genom falska under och tecken. Och ordet som används i andra Thessalonikerbrevet 2 om det här stora upproret som ska komma. Så står det just apostasia som betyder en rörelse bort från en fast grund. Andra Timoteusbrevet 2:19 så står det också om den fasta grunden här som vi står på. För Guds fasta grund består. Ja, den är oförgänglig. Det är klippan och det är hörnstenen och det är hans frid. Och den har detta sigill. Herren känner de sina. Alltså, de som står på klippan kommer han att uppenbara sin härlighet för. Han kommer att visa vem man är. Var och en som nämner Herrens namn, han måste hålla sig borta från orättfärdigheten. Det vill säga hålla fast vid tron då. När vi går till Matteus så ser vi ett gäng som gör precis tvärtom. Ett folk som bygger på en grund som förändras istället för en som är oförändras. Alltså de bygger på sand eller jord som det också kan vara här då. Och vi ser ett folk som berömmer sig av falska under och tecken. Så ser vi ett folk som kommer i Jesu namn fast de egentligen kommer i sitt eget namn. Och Jesus han säger åt dem det här ordet gnosko här igen. Herren känner de sina men de här känner han inte. Då ska vi se då vad gnosko kan vara. Vi ska lägga märke till det att de här som är i Matteus 7, de kommer alltså med en annan säkerhet då att bygga på istället då för Jesus som är vår fasta grund. Och det här visar ju att Herren aldrig har gett dem den kunskapen om som visar vem man är. För det grekiska ordet gnosko som står här handlar om en kunskap som har med relation att göra. Det är en kunskap som på ett kraftigt sätt berör oss och det gör kunskapen om Gud. Vem är han och vad vill han? Vad vill Gud med oss egentligen? Jo, när Gud vill ge oss en kunskap som inspirerar och berör oss hämtar han den inte som mystiken säger att vi kan lära känna Gud utan ord. Och det säger ju New Age också. Nej, vi kan ju därför säga att lagen och profeterna är som en lampa och ljuset eller elden är vittnesbördet om Jesus Kristus. Eller det är Jesus Kristus, för han säger ju själv att han är ljuset. Och Jesaja 60 som är profeterna då, lampan, stå upp vad ljus, ty ditt ljus kommer. Och då förstår vi att det är Jesus va? och Herrens härlighet ska gå upp över dig. Se, mörker ska övertäcka jorden och töcken folken, men över dig ska Herren gå upp, hans härlighet ska uppenbaras över dig. Hedna folk ska vandra i ditt ljus, i Jesus Kristus alltså, och kungar i glansen som går upp över dig. Jesus, som är lagen och profeternas, alltså lampans ljus, kommer alltså till skriftens folk. Men deras ögon har alltså Satan förblindat så de inte ser ljuset som strålar fram där ur, va? Han har även kommit för att uppenbara sig för de kristna församlingarna runt jorden. Men precis som judarna var förblindade, så kan även församlingen bli förblindad av han som vill förstöra våra ögon. Precis. Och det står till exempel om församlingen i Laodicea här i Uppenbarelseboken 3:17, som har en bekännelse. Lägg märke till jag här. Jag är rik. Jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte. Nej, de har inte fått kunskap om det. Att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Men det var ju precis vad Paulus hade fått uppleva, va, när ljuset kom, att i honom bodde inget gott. Precis. I oss själva bor inget gott. Här ser vi alltså att villfarelsen alltid är jag-centreras. Centrerad, men när Guds ljus kommer är det bara sonen som är i centrum och ingen annan. Och när det sker att Petrus får se ljuset från lampan, så bekänner han: du är klippan, alltså vår frid och vår säkerhet, den oföränderlige handlar det om här. Och klippan då är ljuset, han säger till Petrus att du är. Det ser vi att det handlar om identitet. Först söker vi hans rike och hans rättfärdighet, sedan kommer det andra. Vi är alltså de Jesus säger att vi är och inga andra. Och Paulus, han ger ju alltså ljus över Jesaja 61:3 i andra Korinthierbrevet 4:3 till, vad är det nu, till 6, så står det så här: är vårt evangelium dolt? Så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns gud, alltså det vill säga djävulen, han har förblindat de otroende sinnen eller ögon, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet, det vill säga lampan, va, om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Men vi, apostlarna och vi som tror och har sett och förstått, vi predikar inte jaget, va? Vi predikar inte oss själva, utan vi predikar Jesus Kristus som Herren och som ljuset som strålar från lampan, och oss som era tjänare för Jesus skull. Ty Gud sa: ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan genom lampan, skriften, va? För att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska kunna sprida sitt sken. Och då måste vi ju fråga, vad handlar evangeliet om egentligen? Eller vad är evangeliet? Jo, det är lagen och profeternas vittnesbörd om Jesus Kristus. Alltså lampan och ljuset. Nu är det så här att ljus och eld är synonymt med varandra i skriften. Så det Paulus säger i andra Korinthierbrevet 4:3-6 är att lampan, det vill säga lagen och profeterna, vittnar om vem Jesus Kristus verkligen är, alltså ljuset och härligheten. Kommer ni ihåg att det finns några i skriften som vi kallar för Emmausvandrarna? Och de får se Jesus uppenbarad på samma sätt ur lagen och profeterna lampan. Och så brann det en eld i deras hjärtan då, precis det Paulus säger, exakt samma sak. Samma uppenbarelse, va? Lukas 24:27. Jesus börjar undervisa dem. Och han börjar med Mose och alla profeterna, med lampan, va? Han förklarade för den vad som var skrivet om honom i alla skrifterna, det vill säga ljuset själv. Och då händer det något, förstår ni. Lukas 24:31. Då öppnades deras ögon och då kände de igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och då sa de till varandra: brände inte en eld i våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss? Ja, det brann ett kraftigt ljus, kan man ju säga då. Här ser vi alltså att eld och ljus, andligt talat, är samma sak. Och det är Jesus Kristus som kom för att fullborda lagen och profeterna. Och när han har gett sitt liv på Golgata utropade han: det är fullbordat. Och så raserades täckelsen uppifrån och ner. Och nu kommer alltså sanningen i Jesus Kristus då. I Lukas 12:49 säger Jesus så här: jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna vill jag inte att den redan vore tänd. Men jag har ett dop jag måste genomgå, hur våndas jag inte innan detta är fullbordat. Och det var precis vad Jesus skulle göra, han skulle fullborda skrifterna. Har vi verkligen förstått vad Jesus talar om? Vad är det som skulle brinna? Vad var det som skulle lysa? Jo, det var lampan, va? Det var ju vittnesbördet om vem Gud är i Jesus Kristus. Och vart skulle det lysa? Vart skulle det brinna? Jo, i hjärtat. Och vem är ljuset? Jo, det är Jesus Kristus. Och Jesus, han säger med egna ord att det hjärtat är fullt av det talade munnen. Lukas 6:43-45. Och nu är det så här att nu är du och jag Guds tempel i anden. Och när vi kommer in i templet, eller anden, det bokstavliga så att säga då, som är förebilden till det här andliga som vi är, då får vi se någonting. Jo, vi får se en ljusstake som kastar sitt, det brinner ju givetvis i ljusstaken, och den kastar sitt sken på ett bord med 12 genomborrade bröd. Vad står nu talet 12 för? Jo, det står för förbundet då. Och Jesus kom för att fullborda det här förbundet, det vet vi. Och han är medlaren mellan människa och Gud, eller hur? Och han är vår framtids säkra grund också. Och vad är det som sker när vi blir födda på nytt genom Guds levande ord? Jo, då står det att då kommer vi in någonstans och vi kommer att få se någonting, sa Jesus till Nikodemus den där natten i Johannes 3. 1. Du blir född på nytt genom anden och ordet. Och det är ju lampan, eller hur, som strålar med de gamla testamentliga skrifterna. Och om inte det sker så kan vi inte se eller förstå Guds rike. Vi kan inte se ljuset, med andra ord. Och vi kan heller inte komma in i Guds rike. Här ser vi det där komma in också. Guds rike kommer alltså inte så att vi kan se det med våra lekamliga ögon. Guds rike kommer alltså mitt i oss eller inom oss. Och det är hans rike av ljus eller eld. I Lukas 16:16 kan vi läsa: lagen och profeterna, det vill säga lampan, hade sin tid fram till Johannes. Sen dess predikas evangelium om Guds rike, det vill säga ljuset som strålar ut ifrån Jesu Kristi ansikte. Och var och en uppmanas enträget att komma in. Här ser ni det igen. Ordet och anden uppenbara Jesus Kristus. Och vi kan komma in i Guds rike, eller i Kristus, i ljuset då. Johannes var alltså en profet och en brinnande lampa, sa Jesus om honom, Johannes 5:35. Han vittnade om ljuset, och det var ju precis vad lampan skulle göra, den skulle vittna om ljuset. Johannes 5:37, så ser vi om skrifterna och allt det här igen då. Han kom till sitt eget, alltså ljuset, men de förstod honom inte, och det är därför han säger så här: Fadern som har sänt mig har vittnat om mig, genom skrifterna alltså. Hans röst har ni aldrig hört, och hans gestalt har ni aldrig sett. och hans ord, det vill säga lampans ljus, har ni inte förblivit er, eftersom ni inte tror på den som han har sänt. Vem är det då? Jo, det är Jesus Kristus som är ljuset förstås. Ni forskar i skrifterna, det vill säga lampan, det är lagen och profeterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Det har med rättfärdighet att göra, för den som inte förstår det. Och det är dessa som vittnar om mig, det vill säga ljuset. Men ni vill inte komma till mig, ljuset, för att få liv. Rättfärdighet, frikänd. Då ska vi se de här två orden då, vittna och rättfärdighet då. Vittna betyder ett solklart bevis som leder till en frikännande dom i en rättegång. Och det är det lampan ska leda till, eller hur? Det ska leda till ljuset då, och ljuset är frikännandet då. Och rättfärdigheten då, ska du veta att Jesus är också vår rättfärdighet. Det betyder frikänd från domen i en rättegång där Gud är domare. Den som nu blir ett tempel för den heliga ande, han har alltså tabernaklets förebilder levande i sitt hjärta, 1 Korinthierbrevet 3:16. Och då står det att lagen kom genom Mose, alltså alla förebilder i Johannes 1:17, men nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Alltså allt vad tabernakel och tempel och allt det här hette kommer att uppfyllas i Jesus Kristus. Det blir levande i ditt och mitt hjärta när vi kan gå in i detta och vittna om detta. Som sagt var, vad är det första du får se när du kommer in i templet så att säga? In i det heliga. I Jesus Kristus som är vårt nya tempel i anden. Kom ihåg det. Att komma in i Jesus Kristus måste vara exakt samma sak som att komma in i Guds rike. Jo, du får se en ljusstake av guld som brinner och är tänd av elden från altaret. Elden på altaret måste Gud själv tända och den fick aldrig slockna. Bakom den yttre förlåten i templet kommer vi alltså in på den platsen som kallas det heliga i templet. Guldljusstaken symboliserar alltså lagen och profeterna eller Guds ord som kastar sitt sken på 12 stycken genomborrade kakor. Och på hebreiska heter de här kakorna hans ansiktes bröd. Bara prästerna fick äta av dessa bröd. Men nu har ju du och jag blivit präster i anden så att säga, i ett andligt hus. Så vi har fått rätt att äta och inspireras av dessa bröd som skulle bakas av osyrat bröd, för att tillägga det då. Häng med nu i en profetisk uppenbarelse som leder till att Emmausvandrarna kommer in på helig mark. Först vänder de ryggen åt händelserna i Jerusalem. Det verkar som kristendomen var totalt misslyckad för dem och nu var de på väg till sitt eget hus istället. Det vill säga, de var vända mot världen för att skaffa sin egen säkerhet, för det är det deras egna hus här betyder. Då kan du läsa om i Lukas 24:31. Men nu dyker Jesus plötsligt upp på vägen, helt plötsligt. Och det är ju bara nåd va, när vi får uppleva Jesus helt plötsligt. Jesus börjar nu själv uppenbara för dem vad som har skrivit om honom i lagen och profeterna. Alltså att han är ljuset i lampan. Detta ledde fram till det de upplevde som om det brann i deras hjärtan. Det ledde alltså till att de upplevde det som ett brannet ljus i deras hjärtan. Och själva klimax i den här uppenbarelsen handlar om att Jesus Kristus lyfter ett bröd inför sitt ansikte och välsignar det och bryter det. Här ser du lampan och du ser ljuset och du ser ett bröd. Ja, vad vill det säga oss? Jo, han hade ju redan förklarat i sitt studie med lampan att den skulle kasta sitt sken på hans ansiktes bröd. Här har vi kristendomens absolut heligaste plats. Att få se och förstå varför Jesus kom och dog för oss. Nu öppnades alltså deras sinnen, nu förstod de skrifterna och vem Jesus Kristus verkligen var. Nu vände de ryggen åt sina egna hus. Och nu hade ju Jesus Kristus uppenbarat för dem den andliga bilden av Jerusalem och Sions berg. Det har ju fått en helt ny innebörd för dem nu, och nu vänder de dit och träffar andra som trodde samma sak som Jesus också hade uppenbarat sig för. Jesus Kristus är alltså på lagen och profeternas grund både människosonen och Guds son samtidigt. Han är 100% människa och 100% Gud på en och samma gång. Och han kommer aldrig att förändras. Och det är ju väldigt tur det, för han upplevs ju vara en medlare på Sions berg. Och utan honom är det ganska kört för oss att möta Gud, eller hur? Det är underbart med Jesus. Han är vår frälsare. Vad händer nu med Emmausvandrarna? Jo, nu kommer bilden av omvändelse. De vänder om och kommer tillbaka till Jerusalem. Jerusalem igen, som nu är Sions berg. Det andliga Jerusalem. Där träffar de andra som har upplevt samma sak. Och där mitt ibland dem dyker nu Jesus upp och visar sina genomborrade händer och sida för dem. Ja, vi har mycket att säga här, men vi har ju förklarat redan. Det här är ju en helig plats de kommer till. Här lyser lampan och profeterna upp Jesus Kristus. Och vad får de se? Hans ansiktets bröd, va? Genomborrade händer och sida. Där två eller tre är församlade i hans namn, där är han mitt ibland, står det skrivet. Och det står om korsfästelsen på flera ställen i Bibeln. Jag vill bara nämna psalm 22:17, där det står: hundar omger mig, de ondas hop omringar mig, mina händer och mina fötter har de genomborrat. Det står om i Jesaja 53 också. Och nu säger Jesus något här mitt ibland, där man börjar tala om frid. Alltså där två eller tre församlade mitt ibland dem. Det här lyser ju lampan, och här lyser ju då, lampan lyser upp brödet så de ser vem Jesus verkligen är, hans härlighet. Och då säger Jesus: frid vare med er. I Lukas 24 och 36 kan du läsa. Och vi sa förut att den här friden, det är ju Jesus som är vår framtidssäkra grund. Han är hörnstenen bland annat. Han är människa och han är Gud 100% på en och samma gång. Och det är vår säkerhet, kan vi kalla det därför då. Och han säger samma sak i Johannes 14 och 27 till 30, så säger Jesus om den här friden igen. Säkerhet, kom ihåg det nu. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag en sån frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Ni har hört att jag har sagt er: jag går bort och jag kommer igen. Om ni älskade mig skulle ni glädjas över att jag går till Fadern, till Fadern är större än jag. Och nu har jag sagt det innan det sker, för att ni ska tro när det har skett. Det är inte mycket mer jag kommer att säga till er nu, ty denna världens första kommer, men mot mig förmår han ingenting. Han som är ljuset, han som är grunden, han som är vår frid, förmår alltså inte denna världens förstes attacker någonting. Det vill säga att ingen kan hindra de planer som Gud har för ditt och mitt liv. För om vi tror att Satan och Jesus Kristus kämpar mot varandra och liksom kampen står och väger, så blir det ju en väldigt osäker framtid för oss. Men Jesus Kristus, som är vår frid och ger oss sin frid, han, mot honom förmår mörkret ingenting. Det innebär ju förstås att vi måste vandra i ljuset som han är ljuset. Det vill säga att vi tror på den Jesus som profeterna och lagen uppenbarar för oss. Det är det handlar om här då. Och den som inte vandrar i ljuset, han har ju inte den här friden, utan den friden som världen ger. Kommer ni ihåg förut att jag tog upp de här grundbehoven som vi läste om då? Vi har grundbehov. Och om vi förstår det här med friden bättre, så kan vi istället kalla den för både fullhet och säkerhet. När jag blir frälst av Jesus, gå nu sanningens väg, dig skall intet fattas. Där har vi fullhet. Men vi har också säkerhet då. Med andra ord, jag försökte söka och fylla mitt liv med den här världen i en falsk frid. För när du läser psalm 23, där Herren är min herde, mig skall intet fattas, så ser vi att i den psalmen så beskriver just David de tre grundbehoven som jag gick till världen för att uppfylla. Men nu säger Jesus, som är min nya grund, att hörnsten, att det här ska jag ge dig så du slipper hålla på och jaga efter världen. Och då är det tre saker där som kommer fram tydligt i skriften. Och det är ett, vi söker alltså säkerhet och trygghet. Och vi söker som punkt två här, kärlek och omsorg och beröring. Det behöver vi alla människor ha. Och så nummer tre, glädje. Nummer tre, glädje. Så vår glädje är alltså baserat på de här första två. Sann glädje. Om vi lever i ljuset som lampan ger, i centrum av templet, så har vi alltså frid. Eftersom han som är 100% människa och 100% Gud är vår frid. Han som är medlaren mellan människa och Gud på Sions berg och det nya Jerusalem, som du kan läsa om i Hebreerbrevet 12. Där står det ju att vi får Guds rike nu, alltså. Och det är det här som vi får uppleva inom oss. Och det står att Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Så det är något som vi inte ser eller kan ta oss. Herren säger själv att han ska skaka sönder all annan säkerhet. All annan frid. Det gjorde han ju med mig, va? Han skakade om allting i mitt liv. För att uppenbara sig själv på den här säkra grunden. Han gör det för att vi ska komma till honom, för att han är den stenen som byggnadsmännen förkastar, alltså han är Guds frid. Det finns en sång som är härlig som vi sjunger ibland, och den heter På min Gud förtröstar jag, och refrängen går så här: Gud, du är alltid nära mig, ingen förändring finns hos dig, du är densamme igår och idag och i evighet. Du är min framtids säkra grund, du som står fast vid ditt förbund. Min klippa är du, allsmäktig Gud, jag ärar dig. Och det är därför att Gud är allsmäktig och att ingen förändring finns hos honom som vi ska komma och ta vår boning, så att säga, på den klippan. Den som inte har Guds kärlek i sitt innersta, alltså den som söker sin säkerhet och grundbehov i världen, de här tre punkterna som jag nyss har tagit upp, han är fylld av fruktan. Och det går att genom psykologi trycka ner den här fruktan så att ingen människa kan se den. Man kan göra sig till ett stenansikte, som du kanske har sett. Många politiker och företagstalare, ska jag säga, inspirationstalare, har ju det här tekniken. Men Bibeln säger att bara sanningen kan göra oss fria. Och det ljuset kommer inifrån, det kommer alltså in i din ande. Det är anden som vittnar med din ande att du är Guds barn. Att du har frid alltså. Och att du bygger på hörnstenen. Ingen annan är Guds barn än den som bygger på hörnstenen, på friden. Det är bara i ljuset av lagen och profeterna som vi alltså kan bli fria. Och det är när vi ser Jesus, han som är sanningen. Den som är ljuset väljer alltså hörnstenen och får uppleva Guds frid. Den som väljer mörkret istället och blir byggnadsman, så att säga, han börjar därför drivas framåt av fruktan och osäkerhet. Han måste nu börja arrangera sin väg framåt själv. För den som förkastar hörnstenen måste därför manipulera sin omgivning med sitt eget jag i centrum. Jaget, eller köttet som det också betyder, kommer alltid att sätta sin säkerhet först. Sin falska frid först i alla sammanhang. Och jag vill att du läser första Thessalonikerbrevet, jag tror det är 5:e kapitlet, så ser du skillnad här mellan ljusets barn och de som bygger med en falsk fred. Falsk fred där. Då vet du vad man bygger på, så att säga då. För katastrofen kommer, och den har Gud visat att den kommer, och det finns bara två vägar att vandra. Är det inte märkligt att samma sak som människans grundbehov är perverterat av den här världen? Och ju precis vad jag sökte förut innan Jesus uppenbarade sig för mig. Man söker alltså säkerhet och trygghet. Och man söker kärlek, omsorg och beröring. Och på den grunden så söker man sin glädje. Och det finns ingenting i världen som kan ge säkerhet. Det ser vi i första Thessalonikerbrevet 5. Och jag tror att vi börjar se nu, och Gud har visat med det i profetiska drömmar, att vi ser två vägar. Vi ser de som vandrar under en lampas sken med en fast grund. Och vi ser de som lyser i eller av sig själva som ingen grund har. Och i den här drömmen sa Herren så här: jag kommer att uppväcka fiendeskap mellan kvinnans säd och ormens säd. Det vill säga, ormens säd kommer att bygga med en falsk säkerhet. Medan kvinnans säd, det är de som är födda av Guds ord och Guds ande, de kommer att bygga på hörnstenen själv. Titta nu vad andens frukt ger. Det är precis sanningen. Och det är de här tre sakerna vi har tagit upp. Galaterbrevet 5:22. Titta här nu vad andens frukt är. Kärlek, glädje och frid. Här ser vi alltså den där säkerheten och tryggheten som anden bygger upp eller växer upp i oss. Den som alltså har vuxit upp och bär frukt kommer alltså inte att manipulera sin omgivning för att söka sin egen säkerhet i alla lägen. För den som gör det, den som låter jaget ta plats, han bygger på den här falska säkerheten. Guds frid är alltså en gåva som vi får genom den heliga ande, genom Jesus. Den är inte vår frid, utan den är Herrens frid. Det är helt underbart, för det är Herrens säkerhet vi får uppleva i våra tankar. Vi får uppleva Jesus. Och för att du ska bli ännu mer bekräftad i det jag säger nu, att de här tre sakerna som vi kan söka antingen i världen eller också den anden ger. Det står helt klart och tydligt i Filipperbrevet. Där står det att Guds frid ska bevara våra tankar i Kristus Jesus. Filipperbrevet 4:7. Alltså vår säkerhet. Och det här har vi upplevt hur många gånger som helst. Det är helt underbart att ha Jesu frid. Och det måste du väl bekänna, du som känner den, att det finns inget bättre än att Jesu frid. Jesu säkerhet. 2. Och vår glädje, står det, den ska vara i Herren. Filipperbrevet 4:4. Och vår gemenskap i anden ska vara i kärlek. Filipperbrevet 2:1-2. Här ser du alltså de här tre sakerna som anden ger, men som vi kan söka i världen istället då. När vi nu går till förklaringsberget så skulle ju lärjungarna där få se Guds rike uppenbaras, står det ju i Lukas 9:27-36. Och där ser vi två figurer dyka upp, Mose och Elia. Vad representerar de då? Jo, de representerar lagen och profeterna, de representerar med andra ord lampan, va? Och de vittnade och talade om Jesu uttåg ur världen och detta skulle ske i Jerusalem, står det i skriften. Så står det i Lukas 9 så här då. Medan han talade kom ett moln och sänkte sig ner över dem och lärjungarna blev förskräckta. Vem var det som talade då? Ja, det var Gud, va? Det var fadern. Han talade genom profetiska skrifterna då. Och lärjungarna blev förskräckta när dessa trädde in i molnet, alltså Elia och Mose då. Och ur molnet kom en röst. Här ser du vittnesbördet som lampan ger, ljuset, va? Vem är ljuset? Denne är min älskade son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten ljöd visade sig att Jesus var ensam. Lärjungarna teg och berättade inte det här vid den här tiden för någon vad de hade sett. Nej, för de förstod inte riktigt det här än. I Matteus 17:9 så står det så här. På väg ner från berget befallde Jesus dem. Tala inte om för någon vad ni har sett förrän människosonen har uppstått från de döda. Och vad händer då när människosonen har uppstått från de döda? Jo, då fick de profetiskt vara med och se detta, va? Det är ju precis vad Emmausvandrarna fick vara med om. Så det har alltså Emmausvandrarna och upplevelsen på förklaringsberget har egentligen samma innebörd. Jesus hade fullbordat sitt verk och nu uppenbarade han sig för dem genom lagen och profeterna. Här har du ju lampans sken och Jesus själv är ju ljuset, va, som brinner. Och han är också hans ansiktesbröd då, eller hans ansiktes inspiration och ljus. Och så står det, och då började det brinna och lysa i deras hjärtan. Och Jesus Kristus är alltså det ljuset och elden. Och det här är, det pratar de om alltså, när Jesus bröt ett bröd inför sitt ansikte och försvann. Ja, då tar jag återigen, vad är den första uppenbarelsen som du kommer att få se när du går in i det heliga, i templet? Jo, det är ju ljusstakens av gulds sken på bordet med hans ansiktes bröd. Så när du påstår att du har upplevt något ifrån den helige ande och det inte stämmer överens med det här ljuset som lyser på det här brödet, då tror inte jag den upplevelsen är från Gud. Så det ska vi testa då. Han blev kött, va? Och han tog sin boning bland oss. Han är verklig idag, han lever idag i vår, ditt och mitt hjärta. Och nu till sist så vill jag berätta hur Jesus räddade mig. Det är ganska färska nyheter. Jag kan frimodigt berätta om att Gud finns. Och igår räddade han mig. Han gjorde ett under igår vid ungefär klockan 12:00 som gör att jag ens kan sitta här idag. Jag är ganska trött efter omständigheterna, men jag mår bra. Jag hamnade nämligen på akuten igår morse. Gud hade sagt till oss en gång för länge sedan. När jag välsignar er, då kommer jag göra det på ett sånt sätt att ni kommer klart förstå att det är jag, er Herre, som gör det. Ja, vi kan ju ha lite olika bilder om vad en välsignelse är. Men min bild av vad en välsignelse är precis detta. Alltså när Gud berör oss så att han på något sätt får uppmärksamheten och all ära. Då är detta en välsignelse från Gud. Nu ska jag berätta något mycket märkligt för er här. Det är bara ett fåtal som vet. Och nu skrev jag ju det på Facebook också, så nu är det ju många som vet. Jag blev plötsligt så väldigt dålig så att jag trodde att jag skulle dö. Det hände alltså på morgonen den 7/8, kanske vid 8 på förmiddag, då Elvo ringde 112. ambulans till akuten eller sjuktransport till akuten på Östra sjukhuset, där de tog prover och röntgade mitt huvud. När vaktmästaren körde min säng mot röntgenavdelningen upplevde jag plötsligt hur allting bara vände. Det tog ganska lång tid där vid röntgenavdelningen när jag fick ligga i min säng, och jag har för mig då att när det vände så var klockan ungefär 12. Sen körde de tillbaka mig till en viloplats vid akuten, och då kände jag mig helt normal igen. Som sagt var, av min egen tidsuppfattning, så när jag låg och väntade på röntgen så måste det ha skett vid 12 ungefär. Elvor skickade ut upprop om förbön till mig, till vänner, och sen var hon handla lite saker i en affär. Och jag undrar om inte Gud var med i det också, att helt plötsligt så skulle hon logga in på min dator här, och det gick inte att komma in. Ja, det var väldigt märkligt. Så hon gick till en affär och köpte trådburen tangentbord, så att säga, för att försöka komma in den vägen. Och då fick hon ett kvitto då, som förhärligade Gud med. För på det här kvittot bevisade sig att hon upplevde någonting efter hon hade handlat. Och då förser hon av kvittot att den tiden måste ha varit ungefär 12.05. Och när klockan var 12 upplevde två andra vänner som brukar besöka Parousia mission att de skulle gå ner och be för mig på knäna för att Gud skulle gripa in. Så när läkaren kommer för att titta till mig sitter jag upp i sängen och kollar i min mobil. Hon var så förvånad och tittade mig noga i ögonen och säger: "Det gick snabbt tillbaka, eller hur? Hur mår du?" Jag fick senare åka hem till Elvor, som nu förstod att Gud måste ha gripit in. Själv kände jag det som om jag hade varit vid dödsrikets gräns på något vis. Nästan vid dödsrikets kant och vänt. Jag började tänka på min egen död och hur det skulle gå, eller om jag skulle bli invalid eller något sånt. Så dåligt mådde jag. Dagen innan hade jag tagit ett mannakorn, eller rättare sagt Elvor hade tagit ett mannakorn och gett till mig. Och på det här mannakornet så stod det följande. Jesaja 53. Och det handlar om vår framtids säkra grund. Han var genomborrad för våra överträdelses skull. Han var slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Det som hände nu, det var att på morgonen satt jag framför datorn och läste ett bibelstycke. När plötsligt allt bara flöt ihop och det började tjuta i huvudet och jag upplevde ett stort tryck. Jag upplevde det som att jag höll på att förlora medvetandet och allt bara snurrade och jag la mig snabbt i soffan. Nu efteråt, när jag tänker på vad jag läste när allt det här hände, så är den här texten uppe när jag öppnar Isword, alltså det jag sist har läst med andra ord. Och hör och häpna vad som står här. Psalm 118, vers 14-25. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev min frälsning. Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor. Herrens hand, högra hand, gör mäktiga ting. Herrens högra hand upphöjer. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Jag ska inte dö utan leva och förkunna Herrens gärningar. Hårt har Herren tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är Herrens port. De rättfärdiga går in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev mig till frälsning. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har nu blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Det är underbart
i våra ögon. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den jubla och vara glada. O Herre, fräls oss. O Herre, låt allt lyckas väl. Ja, den hörnstenen här är ju Jesus Kristus. Ser du välsignelsen här? Just det. Han är min framtids säkra grund. Utan honom hade jag aldrig suttit här, skulle jag tro nu, och talat in det här. Och jag upplevde Guds rike. Och jag tror inte alls att Guds rike innebär att vi ska springa omkring och skicka ut en massa under och tecken. Utan det här gjorde han själv i mitt liv utan att en människa var i närheten. Jag måste säga det. Han är min framtids säkra grund. Han är hörnstenen. Han är min säkerhet. Och han ska ha all lov och pris och ära för vad han gjorde i mitt liv den här stunden. Jag är så tacksam till Jesus för den här upplevelsen. Och vi kan läsa om i Apostlagärningarna 14 och 19. Och nu vet jag, kära vänner, att många av oss lider och är med om saker som är totalt oförklarliga. Vi har drabbats. Och jag vet att många har sjukdomar och alla möjliga hemskheter och saker som händer. Men kom ihåg, han är hörnstenen. Det ska gå till seger. Att du ska få jubla och tacka Gud för det här. Som du är med om och går igenom. Det ska gå igenom. Apostlagärningarna 14 och 19. Från Antiochia och Iconium kom det nu några judar. De lyckas få med sig folket om man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden. Nästa dag for Paulus och Barnabas till Derbe. Ja, det gick ganska fort att vända tillbaka till livet. Han var väl vid dödsrikes kant han också, står det ju här. Och de predikade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sen återvände de till Lystra och Iconium, Antiochia, och styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. Tron på vad? Jo, tron på evangelium. Lampan. De gamla testamentliga skrifterna, lagen och profeternas ljus på Jesus Kristus. Och så säger de. De sa att vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Ja, det finns många som kan vittna om detsamma. Men det är värt det. Jesus Kristus är vår frid och vår framtidssäkra grund. Och tack alla älskade vänner som bad för mig under den här tiden. Och tänkte på mig med vänliga hälsningar. Herrens vittne, Jan Olin, Göteborg.